Vi är ju inne i serien om Paulus. Och jag skulle vilja ta med er till en bibeltext som finns i Nya Testamentet. I första Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 12-17. Och det är alltså Paulus som är författare till den här texten. Och det här är ett av de tillfällena när det känns som att Paulus lättar lite på garden. Och så berättar han sin berättelse. Och så säger han så här: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första, urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden, hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Och här berättar alltså Paulus, och det finns flera andra berättelser som är mycket utförligare, men här är det som att han liksom komprimerar det till några korta versar, och så pratar han om sig själv som den största av alla syndare. Han pratar om att han har varit en hädare och en hänsynslös förföljare. Paulus rasar av mordlust. Det beskrivs i Apostlagärningarna 9 hur han liksom söker upp de kristna i sina hem, hur han släpar dem ut ur husen, han förföljer dem, han använder våld, och det är otroligt hotfullt. Han är någon sorts dåtiden IS-soldat. Det skulle man faktiskt kunna säga. Och han är övertygad om att han tjänar Gud. Han är övertygad om att han gör det som är rätt. Och han sprider våld, förtryck och skräck runt omkring sig. Och så kallar han sig själv för hädare och hänsynslös förföljare. Och så kommer de här förlösande orden. Jag var en hädare, jag var en hänsynslös förföljare, jag andades mordlöst, men jag mötte förbarmande. Det är som att här vänder det liksom. För det är nämligen så att Gud, han förbarmar sig över vem han vill. Så vem som helst kan bli förvandlad. Och jag tänker att du som sitter här i kyrkan och tänker att ja, men det gäller nog inte mig. Men vet du vad? Bibelns rungande budskap, det är att Gud kan förvandla vem som helst. Han kan förvandla dig och han kan förvandla mig. För det som är det chockerande och provocerande med Jesus, det är ju liksom inte att han är så exklusiv. Det är ju inte att han liksom stänger ute folk. För det gör han inte. Utan det är för att han är så inklusiv. Man blir ju liksom inte arg på Jesus för att han är arg. Man blir ju arg på Jesus därför att han är snäll. Därför att han är god. Han är så barmhärtig mot människor som andra har stött bort. Och det är det som är så provocerande med Jesus. Inte att han drar en massa gränsdragningar, stöter bort eller klassificerar folk, utan därför att han är så otroligt inklusiv. Han kan förvandla vem som helst. Och i mötet med honom så blir tullindrivare, skojare, gatuflickor, rikemän, judiska rådsherrar och enkla fiskare aldrig mer de samma. Eller tekniker i Betaniakyrkan och Betorp. Eller sjuksköterskor. Fyll i själv. Och Paulus, han säger att han har blivit urtypen för de som ska komma till tro. Och så säger han så här, att han blir någon slags exempel. Och då kan man ju ställa frågan, vad är det för exempel med Paulus? Jo, det är det att först är han bortvänd. Han tror inte det, han tror att han tjänar Gud. Men han är bortvänd. Han är full av rädsla, han är full av hat. Han är full av oförsonlighet. Och två gånger så kommer samma uttryck. Jag mötte förbarmande. Visst är det tjusigt? Och frågan är då, dagens fråga. Hur möter man en sån som Saul? Alltså Paulus innan han möter Jesus. Vilken liksom är ens, hur responderar man på det? Eller annorlunda uttryckt, vad ska vi göra med IS? Och det är frågan lite idag för dagens predikan. Vad ska vi göra med IS? Och innan vi går in på det så skulle jag ändå bara vilja poängtera att vi inte pratar om alla muslimerna generellt, utan vi pratar om det som händer i våran värld just nu, av hat, av mordlust, förföljelse och en extrem våldsspiral. Hur möter vi det? Vad ska vi göra med IS? Och då tänker jag så här att en viktig motfråga till det, det är ju vilka vi är det vi pratar om? Vilka vi är det vi pratar om? Är det amerikanska vi? Är det NATO vi? Är det västvärlden? Eller är det Sveriges utrikespolitik? Och i så fall så skulle inte jag... Tack. I så fall, om det är där vi pratar om, då skulle inte jag vilja stå här och säga någonting. Därför att jag känner mig inte rätt person att göra det. Jag är varken strateg, jag är inte diplomat, jag är inte politiker. Utan jag pratar om det här i första hand... Eller det är inte det jag liksom vill prata om utifrån de perspektiverna. Men om vi däremot menar att vi är gemenskapen av Jesu efterföljare. Om det är de vi pratar om, då är det någonting helt annat. Då tror jag att jag har någonting att säga idag. Om vi talar om oss som kristna och hur man följer Jesus när IS drar fram som de gör. Då tycker jag att man kan prata om det en gudstjänst som vi ska göra idag. Och jag tänker att vi ska fundera lite över den här frågan i ljuset av vad som hände i Libyen 2015. I januari månad förra året så reste 21 stycken egyptier. Det är kristna koptiker. Koptiska kristna säger man. Och den koptiska kyrkan, det är kanske den allra äldsta kristna kyrkan som finns i hela världen. Den har sina rötter från första århundradet efter Kristus. Och de här 21 stycken, de reser till Libyen för att arbeta. De är fattiga. De lever under någon slags liksom minimum förhållanden. Så de åker till Libyen för att söka någon sorts form av kroppsarbete. Och de blir tillfångatagna av IS-soldater. De hålls fångna i 45 dagar och så småningom så halshöggs alla 21 personerna på stranden i Libyen av IS. Och det här våldet som vi ser i Irak, i Libyen, i Syrien och överallt i IS drar fram, det är ju liksom av en sällan, jag tror aldrig vi har sett liksom någonting sånt. Och jag tycker nog att man ibland behöver kalla saker vid sitt rätta namn. Och jag tänker att det här som sker runt omkring i våran värld, det är demoniskt, det är ett djävulskt mönster, ett djävulskt mörker. Så är det. Det är för att man bränner människor som man har stängt in i burar och man korsfäster barn. Och det är djävulskt. Det är demoniskt. Och ibland så är det viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn. Och en av IS avsikter, det är att gjuta skräck i världen. Och därför så videofilmade man den här händelsen, den här avrättningen av 21 kristna egyptier. Och i den här videon så kommenterar IS själva vad det är som händer. Och så textar man den här videon både på engelska och på arabiska. Och nu ska ni få se en bild på de här IS-soldaterna som är i svart. Och de koptiska kristna i orange dräkt på knä framför. Och som minuter senare dör på stranden i Libyen. Och jag tänker så här, notera vad det är som står i texten där nere. Vad är det IS kallar de här orangeklädda kristna? De kallar dem för the people of the cross. Korsets folk. Och det tål att fundera lite på. Korsets folk. Så låt oss stanna upp lite och fundera lite kring det. För mitt i IS demoniska förblindade hat, så kanske det är så att de faktiskt sätter fingret på någonting. De kallar också någonting vid sitt rätta namn. The people of the cross. Korsets folk. Och så ser jag på den här bilden och så tänker jag, ja, det här är nog en av de starkaste bilder jag har sett, det tydligaste bilden jag har sett på korsets folk. Och det sägs, om man tittar på den här videon, och jag har inte tittat på den, jag tycker inte ni heller ska göra det, men det sägs att de ber till Jesus ända in i slutet. Och än en gång så tänker jag att ondskan är blind. I en video som har till avsikt att skapa skräck, och det gör den ju självklart, men den blir också ett vittnesbörd för hela världen om kristna människors tro, om deras trohet, mod och bekännelse. Och den väcker beundran och respekt, inte för bödlarna med knivarna, utan för det tomhänta, knäböjande korsets folk. Visst är det så? Och då kvarstår ju frågan, vi kommer att komma tillbaka till den här bilden lite senare, men frågan är ju ändå, vad är en kristens respons på IS? Eller om man liksom, vad är en kristens respons på Saul som andas mordlust? Det är frågan. Eller andra förföljare. Och det första jag skulle vilja säga, det är att be. Be för de förföljda kristna. Be och visa solidaritet med våra koptiska kristna syskon och andra kristna som förföljs utöver våran värld. Vi behöver komma ihåg och be för dem. Vi behöver be för dem som lever kvar i Pakistan eller Syrien eller Irak eller Iran efter IS framfart. Och det är inte alltid så, men för det mesta så är det ofta också väldigt fattiga människor som utsatts för det här. Så vi behöver be för dem. Vi behöver be om styrka, vi behöver be om mod, vi behöver be om tröst, uthållighet. Vi behöver be om tro. Och när man intervjuade mammorna till de här koptiska som avrättades på Libyens strand. Och så frågade man dem, föräldrarna, vad gjorde ni under tiden de satt i fängelse eller var tillfångatagna? Så svarade de så här: vi bad för dem varenda dag. Okej, vad bad ni om? Vi bad att de inte skulle förneka Jesus Kristus. Smaka lite på det. Det är inga välfärdsböner om nya köksluckor. Vi bad att de inte skulle förneka Jesus. Så ber de för sina barn. Och det är ju liksom allt, det var liksom där allting gick ut på. För villkoret var, förneka Jesus så kommer inte det här att hända. Och de gör inte det. Och den här videon, den sägs beskriva hur de ropar, Jesus Kristus är Herre. Och sen halshuggs de. Och de dör. Så be för dem som förföljs. Och för det andra, och nu bränns det lite. Älska. Förlåt. Och be för den kristna trons fiender. Be för IS. Be för IS. Att älska sina fiender, det är en väldigt central tanke i den kristna tron i Nya testamentet. Jesus undervisar om det i bergspredikan. Och när han gör det, då verkar han mena det. Och ibland så tror jag att man har läst bergspredikan och så har man liksom tänkt och sagt att det där går liksom inte riktigt att följa. Och ibland så har den kristna kyrkan, och inte minst tror jag i vår protestantiska tro, vi har beskrivit bergspredikan som någon sorts ouppnåelig ribba. Ja, men den ska ju bara upplysa oss om att vi inte kan. Men det verkar inte vara Jesu avsikt, utan han inbjuder oss till ett nytt sätt att leva, ett gudsrikes liv där allt liksom det här blir jättecentrala beståndsdelar i Jesus efterföljelsen. Och jag tänker att vi alla är känsliga för det här med att vi inte lever som vi lär, eller hur? När man säger en sak men man lever på ett helt annat sätt, det tycker vi inte om. Det liksom funkar inte, det håller inte. Vi ska läsa ifrån Matteus evangelium kapitel 5 och vers 43-45. Följ gärna med era biblar, annars kommer texterna på väggen. Och det är alltså Jesus som säger det här mitt i bergspredikan. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Att älska och att förlåta sina fiender, det är inte någonting som är liksom ute i utkanten av den kristna tron, utan det är oerhört centralt. Och jag tänker att det är någonting som har gått fruktansvärt fel när kristna människor avfärdar förlåtelsen som någonting naivt och säger, ja ja, men vi måste ju ha lite realpolitik också. För det här är så centralt i Jesu efterföljelsen. Och som västerländsk kristen så tror inte jag att vi riktigt har uppfattat det. Att just det här, älska dina fiender, att det är så pass centralt i den kristna tron. Men om vi skulle fråga våra sekulära vänner som inte går i kyrkan, som inte kallar sig för kristna och som inte brukar öppna en bibel. Om vi skulle fråga dem, har du någon koll på det här med Jesus? Vad är liksom det centrala i Jesu undervisning? Så är det ganska slående att i deras värld så brukar de ofta svara och snabbt säga, älska dina fiender. Och jag tänker att det är intressant. Varför är det så? Det är som att vi har stött ut de här liksom väldigt närgångna, trängande inslagen i Jesu undervisning för att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med det. Och det trängdes ut väldigt tidigt. De 300 första åren i den kristna kyrkans historia, då var det här extremt viktigt och väldigt centralt för den kristna kyrkan. Om man läser från gamla kristna ledare från 100- och 200-talet efter Kristus, då märker man att det här var liksom centrum i den kristna tron. Att älska dina fiender, att be för dem som förföljer dig, att förlåta människor som gör dig illa. Men sen så händer det någonting. Den kristna kyrkan gifte sig med den romerska liksom riket. Och då blir det romerska riket på något sätt en sorts kristen variant på ett imperium. Och då tonar man omedelbart ner det här. Därför att man kan inte bygga ett imperium på att älska sina fiender. Så det måste man liksom ta bort. Man slutar att prata om det. Och så säger Jesus att om man gör det, om man skulle älska sina fiender och be för dem som förföljer oss, säger han så här, då blir ni vår himmelske faders söner. Alltså det är djupt Jesuslikt att förlåta och älska dem som förföljer oss. Och tittar vi på korset, vad är det som liksom sker på korset? I Jesu liksom kulmen på när han vill visa Guds rike, när han vill demonstrera Guds rike. Jo, men det är ju när han ber, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så demonstrerar Jesus Guds rike. Han gör inte det med missiler, han gör inte det genom att etablera ett världsherravälde. Utan han gör det genom att dö. Och han gör det genom att dö med hjärtat vänt åt rätt håll. Jesus, han lever ut bergspredikan där på korset. För han ber för dem som dödar honom. Han älskar sina fiender. Han förlåter dem. Och jag tänker på när Jesus tillfångatas i trädgården. Då är det ju en av hans lärjungar som högg örat av en av de soldaterna som ska tillfångata Jesus. Vad gör Jesus då? Jo, men han helar honom. Och jag tänker att det är en exceptionellt annorlunda kung. Be för den som förföljer. Och den koptiska biskopen, jag vet inte hur man uttalar hans namn, men Angelos eller något sånt där, som bor i England. Han sa så här efter avrättningen av de koptiska kristna på Libyens strand. Att vi kommer inte att glömma det som hänt. Förhandlingen är avskyvärd, men vi förlåter mördarna från djupet av vårt hjärta. För annars skulle vi förgås av ilska och hat. Och för det tredje, låt korset forma din världsbild. Och då skulle jag vilja att vi tittar på den här bilden ifrån Libyens strand igen, på korsets folk. Det är martyrer som är klädda i orange. Och så är det bödlarna som är klädda i svart. Med täckta ansikten. Och med knivar i sina händer. Och ganska snart efter den här händelsen som ägde rum i februari förra året. Så målades en ikon. Och det här är ju liksom, när det gäller ikoner, det är inget bildspråk som vi är så vana vid. Men i den koptiska kyrkan, då är man där. Och jag skulle liksom vilja koda upp den tillsammans med er. Och så här ser den bilden ut, som ikonen som man målade efter den här händelsen. När 21 kristna ger sitt liv på Libyens strand. Och någonting som jag ganska nyss har lärt mig, det är att man i en ikonbild så målar man aldrig ut ondskan. Och det är ganska slående tycker jag. Här ser vi inga svartklädda bödlar. Inga knivar. Och hela poängen när man målar en ikon, det är det här att man liksom vill stärka människors tro. Och så vill man hjälpa människor att förstå vad det är som egentligen händer. Och titta lite på den här. Vi ser att havet färgas rött av blodet. Och de har fortfarande sina orangea fångdräkter på sig. Och de dör där. Men på väg ner från himlen så ser vi liksom 21 kronor. Och så är det två änglar. Och framförallt så ser vi Jesus som hälsar dem. Och så kommer de fram liksom med de här renputsade kronorna. Och så sätter änglarna där på de här martyrernas huvuden. Det är för att det är egentligen det som händer på Libyens strand. Ett annat perspektiv. Om man ser på världen genom korset. Och då skulle jag vilja ta med er till Uppenbarelseboken. Det är ju den sista boken i Nya Testamentet. Det 12:e kapitlet. Och Uppenbarelseboken är väldigt intressant tycker jag. För den skrivs ju till liksom kämpande kristna som förföljdes och som levde ett oerhört tufft liv. Det var en svår förföljelse av de kristna. Och så läser vi från vers 10 kapitel 12. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men vi över jorden och havet, djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Alltså bröderna, säger den här texten, som anklagas av djävulen, de har besegrat djävulen genom lammets blod. Alltså genom Jesu död så har de besegrat ondskan. Och det står också att genom sitt vittnesbördsord, alltså genom att bekänna sig till den Gud som segrar när han dör, så besegrar de ondskan. Och genom att följa honom på korsets väg så vrider man liksom vapnen ur ondskans makt, ur ondskans händer. För lyssna vad det stod. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Och då kan man ju undra så här, men hur övervinns ondskan? Hur övervinns djävulen? Hur övervinner vi det här demoniska våldet? Vilket är det kristna gensvaret på IS framfart? Och det verkar ju som att Bibeln öppnar en annan väg än det vi först tänker. Den säger att genom lammets blod, genom tron på att Jesus har förändrat villkoren i världen genom sin död och uppståndelse, genom vårt vittnesbörd, genom att bekänna sig till den Gud som segrar, så vrider vi alltså vapnet ur ondskans händer. Och det är ju det som är liksom det bakvända, det upp- och nervända med Guds rike. Det är väldigt mycket som är upp- och nervänt i Guds rike. Men i Guds rike så segrar man genom att dö. Om vi tittar på den här bilden igen. Vilka är det som segrar? För det jag ser, det är en rad rädda, svartklädda personer som är drivna av hat, mordlust, precis som Paulus. Hädare och hänsynslösa förföljare. Och de fria människorna, det är ju de som vägrar att ge efter. Som håller fast vid tron på Jesus därför att de vet någonting annat. Det är de fria människorna, tänker jag. Det är ju liksom det som är det bakvända. Att det är så vi övervinner djävulen, genom att vi går korsets väg. Och det är ju det som är liksom paradoxen av det som händer på Libyens strand. Att Gud, han liksom övervinner ondskan och djävulen genom att han ger sitt liv. Han segrar genom att dö. Han övervinner ondskan genom att dö. Han liksom vänder hela spelplanen rätt genom att gå åt fel håll. Kan man säga så? Och jag tänker att det här är någonting som vi måste förstå. Vi måste förstå vårat liv ur korsets verklighet. Det är därför vi har ett kors här. Det är inte för att det är liksom en snygg inredningsdetalj, utan det är för att vi behöver förstå våra liv från korsets perspektiv. Att ta sitt kors Och följa Jesus varje dag, det är att säga: Jesus, jag lägger mitt liv i dina händer. Och det är också den yttersta konsekvensen av att låta döpa sig. När vi döps så säger vi: Jesus, jag ger dig mitt liv. Jag lägger mitt liv i dina händer. Mitt liv har inte längre något värde för mig, säger Paulus. Nu lever inte mera jag, nu lever Jesus i mig. Och när den här demoniska ondskan breder ut sig, jag hoppas att ni hör mig, att det är förskräckligt det som händer. Men det är inte det jag vill liksom tala om idag, utan att hur är vi följer Jesus i den här tiden? Hur är vi Jesu efterföljare? Men det gör vi baklänges. Genom att be för dem som förföljer oss, genom att älska dem som förföljer oss, genom att förlåta dem som förföljer oss, att förlåta IS. Och det var liksom hela avsikten med uppenbarelseboken. Läs gärna den, den är jätterelevant för vår tid. För avsikten med uppenbarelseboken, det var att hjälpa de kristna och påminna de kristna att se sitt liv, att se hela världen, att se ondskan, att se allt som sker ur korsets perspektiv, ur det himmelska perspektivet, vad det är som faktiskt händer, att Jesus har all makt. Det ser inte ut som det, men det är Jesus som har all makt, och ondskan kommer att besegras. Och när man läser uppenbarelseboken så är Jesu hälsning till de här kristna som levde under svår förföljelse den här: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets segerkrans. Och jag är medveten om att dagens predikan inte är så här superenkel att liksom leva efter i vårt vardagsliv. Så, jag fattar det liksom. Men jag tror ändå att det är otroligt viktigt för oss att tänka kristet. Att när vi ser på den här världen och våra liv och det som händer, att hela tiden göra det ur Jesu perspektiv, ur Guds rikes perspektiv, utifrån korset. För det är liksom det filtret som utifrån vi liksom ska förstå alltihopa runt omkring oss. Och det är så också kristen världsbild formas. Och jag tänker så här, man behöver inte hamna i en orange fångdräkt på Libyens strand för att utmanas av Jesu ord. Älska dina förföljare. Be för dem som förtalar dig. Lev i chockerande generositet mot dem som inte förtjänar det. Det är för att det är så vi följer Jesus. Och det är också så vi blir vår himmelske faders söner, som vi läste i Matteus 5. Jesus, han kallar oss till efterföljelse. Och vi följer honom genom att ta upp vårt kors och säga: jag äger inte längre mitt liv. Det gör du, Jesus. Jag vill följa dig. Låt oss be. Jesus, jag vill tacka dig för att du älskar. Tack för att du förlåter. Tack för att du möter oss med förbarmande, precis som du mötte Paulus. Så vill du möta oss på det sättet. Tack Gud för att du kom till den här världen för att rädda varje syndare. Tack för att du kom till den här världen för att rädda mig och för att rädda alla människor. Och Herre, jag ber att hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att ta korset och följa dig i den tid som vi lever. Ge oss mod, ge oss frimodighet och hjälp oss att aldrig förneka vår tro på dig, Jesus Kristus. Vi behöver din hjälp. Amen.